dag så gjorde han ett inbrott i ett militärt vapenförråd och stal en kulspruta. Jag ska skjuta ner varenda polis i Flen med den, hotade han. Välkomna till Svenska mordhistorier med mig, Sebastian Krantz. Klockan är 12 på förmiddagen, en januaridag. Ut ur dörren på en stuga, ensligt belägen mitt i skogen utanför Flen, så rusar två ungdomar. Ulf, 14, och Pia, 16 år. I sin högra hand så håller Ulf ett salongsgevär. Pia bär på en hagelbussa. Och på golvet i stugan de lämnat i panik så ligger en död man. Socialinspektör Hans Olsson, 41 år. Sekunderna innan så har Ulf dödat honom. Först med två skott ifrån hagelgeväret och sen med ett nådaskott ifrån salongsgeväret. Ulf och Pia gömmer vapnen under en stor sten. Bara 300 meter ifrån stugan. Men sen fortsätter de sin desperata flykt genom skogen. Efter 5 kilometer, precis vid stadsgränsen, så skiljs de åt. De vet att de snart kommer att jagas av polisen, misstänkta för mord. Hur kunde en 14-åring döda en oskyldig människa? Och varför blev det just Ulf? Hur skulle det gå för 14-åringen som hade tagit en människas liv? Hur skulle han bära det i sitt samvete? Det var på förmiddagen den 23 januari 1974 som den 41-åriga socialinspektören Hans Olsson blev mördad i sitt hem i Öjakvarn, precis utanför Flen. Innan vi fortsätter avsnittet så kan vi berätta att mördaren egentligen heter Lars. Det är i en artikel som vi kan läsa om det här mordfallet. Och i en intressant tråd på Flashback som informerar om att Lars även mördade en prostituerad kvinna vid Klaratunneln i Stockholm juli 1984. Gör det till ett intressant fall. Ett brott som han fick livstidsfängelse för. Lars ska ha dött av en överdos 1998. Men det var den där dagen i januari 1974 som allting började. Man kunde inte säga om Ulf, som om många av de ungdomar som gör sig skyldiga till brott, att han var en trasig grabb ifrån en trasig miljö. Tvärtom så kom Ulf ifrån den bästa tänkbara uppväxtmiljön. Han var fosterbarn sedan spädbarnsålder och han hade vuxit upp i ett hem som de flesta barnpsykologer skulle betrakta som rena drömhemmet. En perfekt uppväxtmiljö för vilket barn som helst. Ulfs föräldrar hade gjort allt, men trots alla goda förutsättningar så blev Ulf ett problembarn. Det märktes redan från starten i skolan. Han var helt ointresserad av skolarbetet, av läxorna och av kamraterna. Det fanns ingenstans där han riktigt passade in eller där han trivdes. Redan efter ett år så skildes han från sina kamrater. Ulf placerades nämligen i specialklass. Det berodde inte alls på att han saknade begåvning, tvärtom, men därför att skolan inte passade för honom. eller för att Ulf inte passade för skolan. Ulf hade stora kontaktsvårigheter. Han hade egentligen aldrig några riktiga kamrater. En av hans före detta klasskamrater säger: man kunde liksom inte vara kompis med honom. Han var så knepig. Uffe ville alltid vara bäst och visa vad han kunde. Han ville briljera för oss andra. Var det någon som var bättre än honom i någonting så blev han förbannad och ville slåss. Han var alltid aggressiv. Kamraterna undvek Ulf, som blev allt mer ensam. Och i sin ensamhet så sökte han sig till brottens och våldets värld. Alla böcker han läste handlar om sånt, en kamrat säger. Ibland så klistrade han upp hakkors på väggarna hemma hos sig. Han visste allt om andra världskriget. Och med det där intresset för andra världskriget så kom också intresset för allt som hade med vapen att göra. Han lärde sig namn och prestanda på allt, från pistoler till kanoner. Begärligt så sög han i sig allting som han kunde finna om vapen. De enda gånger Ulf var riktigt lycklig var när han som grabb fick skjuta prick med en bekants luftgevär. Men Ulf var inte nöjd. Han ville provskjuta andra vapen, och enda sättet att komma över dem var att stjäla dem. Och så var han inne på brottets bana. För Ulfs del så började det med småinbrott, stölder i kiosker och affärer. Kupper som gav lite växelslantar, godis och cigaretter. En gång, Ulf var 12 år gammal då, så bröt han sig in i ett militärt vapenförråd och stal en kulspruta. Inte en k-pist, utan en hel kulspruta. Vapnet var för tungt för att bära hem på en gång, så Ulf utnyttjade det han lärt sig i sina vapenböcker. Han plockade isär det och bar hem det del för del. Efter 4 vändor så kunde han montera ihop kulsprutan i sitt pojkrum. Men stölden upptäcktes snabbt och Ulf avslöjades. När polisen frågade vad han tänkte göra med kulsprutan så svarade han: jag skulle montera upp den och meja ner poliser. Jag skulle döda varenda snut i Flen. Det var poliser. Poliser som Ulf hatade sedan flera år tillbaka. Men det var inte det enda som den 12-årige pojken avskydde och ville hämnas på. Han hatade den miljö där han vuxit upp, men som han aldrig blivit riktigt accepterad i. Sina egna saker var han pedantiskt rädd om. Andras förstörde han så fort han kom dem åt. För varje dag, varje vecka och varje månad som gick så fixerade sig Ulf allt mer vid att förstöra och bruka våld. Det var det. Den där fixeringen av vapen och våld som gjorde att Ulf en dag sköt ihjäl en man som han kände väl. En man som han fiskat tillsammans med, kastat pil med, spelat fotboll med. En som Ulf tyckte mycket om. Men i den situation som Ulf befann sig i, upptäckt under ett söldförsök och med ett laddat vapen i hand, så tänkte han inte på det här. För honom så var det helt naturligt att skjuta. Helt naturligt att döda. För när Ulf avlossat de båda första skotten med hagelgeväret så grep han salongsgeväret som Pia bar och avlossade ett skott till, det som slutligen dödade Hans Olsson. I polisförhören efteråt så svarar Ulf kallt: jag vill vara säker på att han var död. Säker på att han slapp lida. Ulf sattes på ett sjukhus. Ett sjukhus där man trodde att man hade landets största möjligheter för att hjälpa honom till rätta. Men om det var möjligt, det visste ingen då. Att en 14-åring dödar är inte vanligt här i Sverige. Men Pia då? Flickan som fyllde 16 år dagen efter dödsdramat. Vem är hon? Till skillnad ifrån Ulf så kan man säga om henne att hon kommer ifrån en trasig miljö. Om sina egna biologiska föräldrar har hon nästan inte känt till någonting. Hon har tillbringat sina uppväxtår i fosterhem. Pia har också alltid haft stora kontaktsvårigheter. Och det gjorde att hon, liksom Ulf, alltid ville hävda sig gentemot kamraterna. Hon ville visa att hon var bättre än alla andra i klassen eller i gänget. Pia hade problem i skolan, passade inte alls där. Hon skolkade ofta, rymde flera gånger ifrån fosterhemmet och sökte sig till gängen i Flen och Katrineholm. Gäng som drog in henne i serier av småbrott. På den senare tiden så bodde hon tillsammans med en pojke i Flen. Hos fosterföräldrarna så hade hon inte synts till på flera veckor. Pia hade precis som Ulf ett inneboende hat mot omvärlden. En önskan att en gång få hämnas. Två så lika människor, båda med samma drömmar, samma hat, samma hämndkänsla. Det kunde inte gå så annorlunda än det gick den januarimåndagen då de båda träffades. De fann varandra på en gång. Pia och Ulf möttes på Domuscaféet i Flen. De hade aldrig tidigare sett varandra. Men redan efter bara några minuter så berättade Pia att hon skulle fylla 16 den kommande torsdagen. Att hon drömt om att få en stereoanläggning. Det blev upptakten till de händelser som två dagar senare leder fram till att Hans Olsson skjuts till döds. Ulf, han vet var han kan få tag på en stereoanläggning. I den lilla stugan i skogen, hemma hos Bengt och Karin Lind. Ulf har nämligen varit där flera gånger. Han känner sonen i huset. Pia och Ulf börjar planera stölden. Ulf vet att stugan står tom om dagarna. Makarna Lind arbetar båda och sonen går i skolan. Men att smyga sig dit, ta stereoanläggningen och sedan försvinna är för enkelt för Ulf. Han vill ha mer spänning. Han vill att det brott han och Pia gör ska gå till som brotten han läst om i böckerna och som fyller hyllorna i hans pojkrum. Han vill visa Pia att han klarar det här. Han vill imponera på den 2 år äldre flickan. Han säger åt henne att vänta på domusfiket. Sen ska han komma tillbaka och meddela henne när de kan hämta stereoanläggningen. Så han går den 5 kilometer långa vägen till Linds stuga. Tar nyckeln och går tillbaka till Pia som troget sitter och väntar. Klockan 8:30 så träffas Ulf och Pia. Några timmar senare jagas de för mord. Ulf vill att nyckeln ska bevisa för henne att han planerat sitt brott. De bestämmer att träffas på onsdagen. Men Ulf är inte riktigt nöjd. Han ville göra det hela mer spännande, dramatiserade ännu mer. Han berättar för Pia att Lind har 3 vapen i sin stuga. Att de måste lägga beslag på dem först för att vara säkra om vi blir överraskade, säger han till Pia. Så är allt färdigt med dramat. Ett drama som slutar med död. Vi ska berätta vad som hände under morddagen, minut för minut. Klockan 07:15. Ulf stiger upp som vanligt för att gå till skolan. Han tvättar sig, klär på sig och äter frukost. Vid bordet så läser han sportsidorna och serierna i Katrineholms-Kuriren. I en lägenhet i Flen ligger Pia som ska fylla 16 år imorgon och sover hos sin pojkvän. Hon har rymt ifrån sitt fosterhem i Valla utanför Flen. Ulf drar på sig en jacka, säger hej och går hemifrån. 8.30. Ulf kommer till ungdomarnas samlingsplats i Flen, Domus-kafeterian. Han köper en Coca-Cola och sätter sig vid ett bord närmast fönstret. Efter en stund dyker Pia upp. Hon går fram och sätter sig vid Ulfs bord. Det är klart med mitt födelsedagsparty, säger hon. Vi ska vara hemma hos min pojkvän. Det är bara stereon som fattas. Ja, det är bara att gå ut och hämta den, svarar Ulf. 9.15. Ulf och Pia lämnar Flen. De går till fots Nyköpingsvägen mot Öjakvarn. De har ett bestämt mål. Makarna Linds ensligt belägna fastighet. På vägen talar de om sitt planerade inbrott och om festen på Pias 16-årsdag. Ulf var kompis med Peter Lind och kände väl till fastigheten. Där bara gå in. Ingen är hemma nu, säger han. 10.30. Tonåringarna har gått en halv mil i den gråkalla onsdagsförmiddagen och är nu framme vid gården. Ulf ser en bil i garaget. Tillsammans med Pia smyger han försiktigt närmare och kontrollerar att huset är tomt och att ingen finns i närheten. De drar upp sina halsdukar för ansiktet, sen går de in. 10.45. Där står den, säger Ulf och pekar på stereoanläggningen. Den blir väl bra? Innan de tar skivspelaren så går de och tittar sig omkring i huset. På väggen i övervåningen så hänger tre gevär. En älgstudsare, ett hagelgevär, ett salongsgevär. I en olåst låda hittar de också ammunition. De laddar hagelbössan och salongsgeväret. 11.00. Det kommer någon, säger Pia. Det är makarna Linds gäst, socialinspektör Hans Olsson, som kommer hem från sjön där han åkt skridskor. Han är sjukskriven och bor på gården för att vila upp sig. Kom så sticker vi, viskar Ulf. Båda ungdomarna har nu laddade vapen i händerna. De hittar en bakdörr i bottenvåningen, men den har kärvat fast. Och varken Pia eller Ulf orkar öppna den. De är fångade. 11.10. Olsson kommer in, lägger ifrån sig skridskorna i hallen och går fram till telefonen. Han ringer sin fru i Stockholm. Jag känner mig mycket bättre nu, så jag kommer hem ikväll, säger han. Medan han talar med henne så hör han fotsteg bakom sig. Han avslutar samtalet och sätter ifrån sig telefonen i gungstolen. Sen vänder han sig om. Han känner genast igen Ulf. Hej grabbar, är allt han hinner säga. Ulfs högra pekfinger kramar om avtryckaren på hagelgeväret två gånger. Hans Hugo Olsson faller till golvet, svårt sårad. Han har träffats av ett skott i bröstet och ett i det högra låret. Ulf rycker åt sig salongsgeväret och avlossar ett tredje skott. Det träffar Olsson i magen och är direkt dödande. Tonåringarnas planerade inbrott slutade med mord. 11.20. Ulf och Pia springer panikslagna ifrån Öjakvarn. Några hundra meter ifrån gården gör de sig av med mordvapnena. Gevären kastas in under ett klippblock och efter ytterligare ett hundratal meter så gömmer de ammunitionen. 11.45. Ungdomarna går nu på Nyköpingsvägen, tillbaka mot Flen. De försöker få nerverna under kontroll, försöker komma tillbaka utan att se skärrade ut. När vi kommer fram måste vi skiljas åt, bestämmer de. Det blir ingen fest ikväll. Nu har Pia kommit tillbaka till sin pojkväns lägenhet. Ulf driver omkring i Flen under under eftermiddagen. 15.00. Han träffar rektorn ifrån skolan. Det blir ett kort samtal. Senare går Ulf till en bordtennishall. 18.30. Fru Karin Lind hittar den mördade Olsson på hallgolvet. Något senare så ringer Ulf några förvirrade samtal till gården i Öjakvarn. Men Ulf väcker inte några egentliga misstankar hos någon förrän på torsdagskvällen. Då blir hans far uppmärksam på hans framträdande. Allt står inte rätt till. Så småningom så inser han att 14-åringen är inblandad i mordet och larmar på kvällen kriminalkommissarie Nils Sandberg i Katrineholm. Sent på kvällen så kommer han till Ulfs hem i Flen och får genom samtal med Ulf hela sammanhanget klart för sig. Pia, som nu avslöjats som delaktig, hämtas också i sin pojkväns lägenhet. Och klockan 10 på fredag förmiddag hade Ulf och Pia berättat vad som hänt vid Öjakvarn. Och det är det här vi får reda på i dagens avsnitt. Vi vet inte riktigt vad Ulf och Pia fick som straff till påföljd av vad de faktiskt gjort. Men det vi vet, det är att det inte gick bättre för Ulf. Han mördade igen och han våldtog. Han dömdes till livstid och han tog till slut livet av sig. Ni har fått följa 4 intressanta mordberättelser ifrån 1970 till 80-talet i svenska mordhistorier de senaste veckorna. Nästa vecka då är vi tillbaka med ett helt nytt avsnitt i podden och då med ett modernt fall. Missa inte nästa veckas svenska mordhistorier med mig, Sebastian Krantz. Tack för att ni har lyssnat.
Play.